Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Deep Reinforcement Learning Hands-On av Maxim Lapant är en praktiskt inriktad fackbok om djup förstärkningsinlärning. Alltså metoder där en agent lär sig genom att agera i en miljö och få återkoppling i form av belöningar. Den tredje utgåvan följer utvecklingen från grundläggande Q-learning till mer avancerade metoder som djupa Q-nätverk, policygradienter. PPO och förstärkningsinlärning från mänsklig återkoppling, ofta kallad RLHF. Bokens uttalade syfte är inte bara att definiera algoritmer, utan att visa hur de byggs, tränas och utvärderas med Python, PyTorch och miljöer i OpenAI Gym. Lapan använder exempel från bland annat spel, diskret optimering, aktiehandel och webbnavigering för att göra skillnaden tydlig mellan en matematisk metod och ett fungerande system. Framställningen går stegvis från enklare miljöer till problem där stora tillståndsrum, instabil träning och begränsade data kräver mer genomtänkta lösningar. Det är därför främst en arbetsbok för läsare som vill koppla RL-teori till implementation och experiment. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, från belöningar till värdefunktioner, grunden för hur en RL-agent lär sig. Boken börjar i den centrala idén i förstärkningsinlärning. Att ett program inte får facit för varje enskilt beslut utan måste lära av konsekvenserna av sina handlingar. Agenten observerar ett tillstånd, väljer en handling och får en belöning samt ett nytt tillstånd. Målet är normalt inte att maximera nästa belöning isolerat, utan den förväntade samlade belöningen över tid. Den skillnaden förklarar varför många RL-problem är svåra. En handling kan vara kostsam nu men nödvändig för ett bättre senare utfall, som när en agent måste utforska en spelplan innan den hittar en långsiktigt lönsam strategi. Q-learning behandlas som en viktig bas eftersom metoden uppskattar värdet av kombinationer av tillstånd och handling. Därifrån blir det begripligt varför agenten kan jämföra möjliga val även när den inte känner till miljöns regler i förväg. Boken lyfter också den praktiska avvägningen mellan utforskning och utnyttjande. En agent som bara upprepar vad som redan verkar bäst kan missa bättre strategier, medan en agent som testar för mycket aldrig stabiliseras. Denna grund är väsentlig för resten av boken, eftersom mer avancerade neurala metoder fortfarande försöker lösa samma beslutskedja, men i betydligt större och mer komplexa miljöer. För det andra, djupa Q-nätverk gör Q-learning användbar när tabeller inte räcker. I små undervisningsexempel kan värden för tillstånd och handlingar lagras i en tabell. Boken visar varför den lösningen snabbt bryter samman när observationerna exempelvis är bilder, många numeriska signaler eller stora kombinationer av möjliga lägen. Ett djupt Q-nätverk, DQN, ersätter då tabellen med ett neuralt nätverk som uppskattar Q-värden. Det gör att agenten kan generalisera från tidigare erfarenheter istället för att behöva möta exakt samma tillstånd om och om igen. Samtidigt betonar boken att detta inte är en enkel teknisk uppgradering. När nätverket både lär av data och självt påverkar vilka data som samlas in kan träningen bli instabil. Erfarenhetsåterspelning används för att återanvända och blanda tidigare övergångar, vilket minskar beroendet mellan de senaste händelserna. Ett separat målnätverk hjälper till att göra beräkningen av träningsmålet mindre föränderlig. Dessa komponenter är praktiskt viktiga, inte kosmetiska tillägg. Utan de riskerar agenten att jaga mål som den själv flyttar för snabbt. Genom konkoder exempel knyter Lapan samman nätverkens prediktioner, belöningssignaler och träningsloopar. Läsaren får därmed se att DQN är en metodfamilj med tydliga stabilitetsproblem, snarare än en ensam formel som automatiskt löser spel eller styrproblem för det tredje. Policygradienter och PPO för beslut med kontinuerliga handlingar, värdebaserade metoder som DQN passar väl när antalet handlingar är begränsat. Exempelvis rörelser åt några få håll i ett spel. Boken går vidare till policybaserade metoder för situationer där handlingarna är kontinuerliga, som styrning, acceleration eller andra parametrar som kan anta många värden. Istället för att först värdera varje möjlig handling lär agenten då direkt en policy, alltså en regel eller sannolikhetsfördelning för hur handlingar ska väljas. Policygradienter ger ett sätt att justera policyn i riktning mot handlingar som har lett till bättre resultat. Men direkt policyoptimering kan ge stora och skadliga förändringar mellan träningssteg. Därför behandlas metoder för mer kontrollerade uppdateringar, inklusive proximal policy optimization, PPO. Poängen med sådana begränsningar är att göra lärandet tillräckligt försiktigt för att policyn inte ska förlora ett fungerande beteende på grund av en enskild brusig uppdatering. Boken placerar därmed algoritmvalet i ett konkret sammanhang. Det handlar inte om att en metod alltid är modernare eller bättre, utan om hur observationer, handlingsrum, datamängd och stabilitetskrav ser ut. För läsaren blir kopplingen mellan sannolikhetslära, neurala nätverk och verkliga styrproblem mer konkret, särskilt genom den återkommande betoningen av träning, utvärdering och justering av implementationen. För det fjärde, praktiska miljöer visar att RL handlar om mer än spelresultat. En tydlig styrka i bokens upplägg är bredden i exemplen. Enkla rutnätsmiljöer används för att göra belöningar, tillstånd och utforskning lätta att inspektera. Spel demonstrerar sedan hur samma principer fungerar när agenten behöver fatta många beslut i följd. Men framställningen stannar inte vid klassiska spelmiljöer. Den berör också diskret optimering, aktiehandel och agenter som verkar i webbläsarliknande miljöer. Dessa fall ska inte tolkas som löften om att RL automatiskt är rätt verktyg för varje affärsproblem. De visar istället hur problem måste formuleras innan algoritmer kan användas. Man behöver definiera vilka observationer agenten får, vilka handlingar som är tillåtna, hur belöning ska beräknas och när en episod ska avslutas. I aktiehandel kan exempelvis en dåligt vald belöningsfunktion uppmuntra kortsiktigt riskfyllt beteende. I webbnavigering kan en agent misslyckas om miljön ändras snabbare än den hinner lära sig. Bokens praktiska fokus gör därför miljödesign till en lika viktig fråga som nätverksarkitektur. OpenAI, Jim och PyTorch fungerar som verktyg för att skapa reproducerbara experiment, men Lapin visar indirekt att resultatens kvalitet beror på antagandena i simuleringen. Det är en användbar korrigering av förenklade bilder av autonoma, självlärande system. Slutligen, RLHF, Musero och Transformatorer placerar tredje utgåvan i en nyare RL-kontext. Den tredje utgåvan uppdaterar bokens räckvidd med material om RLHF, Musero och Transformatorer. Tilläggen är betydelsefulla eftersom de visar hur förstärkningsinlärning har kopplats till större modeller och mer komplexa former av återkoppling. RLHF utgår från att mänskliga bedömningar kan användas för att skapa en belöningssignal när det saknas en enkel, objektiv poängfunktion. Det är relevant i system där kvalitet handlar om hjälpsamhet, säkerhet eller preferenser, men det medför också svårigheter. Mänskliga omdömen kan vara begränsade, inkonsekventa och känsliga för hur uppgiften formuleras. En modell kan dessutom lära sig att optimera den inlärda belöningsmodellen utan att nödvändigtvis uppfylla den bredare avsikten bakom bedömningarna. Musero representerar i sin tur en riktning där agenten lär en intern modell som stöd för planering, utan att behöva få miljöns regler uttryckligen givna. Transformatorer nämns i en kontext där arkitekturer för sekvenser och stora representationer har blivit viktiga. Bokens värde ligger här i att den förbinder nyare ämnen med tidigare kapitel om belöning, policyer och stabil träning. Den framställer inte dessa tekniker som fristående genvägar utan som vidareutvecklingar med egna beräkningskostnader, datakrav och risker. Sammanfattningsvis. Deep Reinforcement Learning Hands-on passar bäst för maskininlärningsingenjörer. Data scientists och vana Python-utvecklare som redan förstår grundläggande maskininlärning och vill arbeta praktiskt med RL. Kunskaper i kalkyl och neurala nätverk är en tydlig fördel. Den som är helt ny både i programmering och djupinlärning kan behöva komplettera med ett mer elementärt material först. Eftersom boken fokuserar på att omsätta idéer i kod och experiment snarare än att långsamt bygga all matematisk förkunskap från grunden. För rätt läsare är den praktiska nyttan tydlig. Boken hjälper till att koppla abstrakta begrepp som värdefunktioner, polysys och belöningssignaler till träningsloopar. Miljöer och stabilitetsproblem som faktiskt uppstår i implementationer. Läsaren får också en bättre grund för att bedöma när RL är rimligt och när problemformuleringen, särskilt belöningsfunktionen, kan vara den verkliga flaskhalsen. Jämfört med mer teoretiska RL-böcker utmärker sig Lapin genom sin konsekventa rörelse från princip till körbar tillämpning med PyTorch och Gym. Jämfört med rena kodsamlingar ger den samtidigt en tydligare förklaring av varför komponenter som återspelning, målnätverk och försiktiga policyuppdateringar behövs. Den tredje utgåvan skiljer sig också genom att föra in RLHF, Musero och transformatorer utan att tappa länken till klassiska metoder. Resultatet är en bred, tekniknära introduktion som är särskilt användbar för läsare som vill förstå både möjligheterna och begränsningarna i modern djup förstärkningsinlärning. Om du vill stödja Maxim Lapin, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!